Tack för att jag fick komma. Tack för välkomnandet och den här goda gemenskapen, goda atmosfären. Friska, som jag får vara med om. Tack för det. Det är bra med tekniken. Det är en välsignelse. Jag tänker så här, att jag vill dela ett antal bibelord. Det är ju det man gör, va? Det var, gjorde man i urkristen tid och det gör vi. Vi kommer samlade och delar Guds ordet. Vi läser mycket bibeltext. Och det tänkte jag göra idag. Och då är det ju så bra. Och man kan vara frimodig, tänker jag då, att läsa mycket text. Därför att alla kan ju följa med. När jag växte upp så då prasslade bänkarna. För många hade biblarna med sig. Men jag skulle säga i vår tid är bibeltillgängligheten större än någonsin i historien. Vi har dem i mobilerna. Vi har olika översättningar om man nu så vill det, va. Och det fantastiska att man kan med gemensamma ögon läsa samma text. Man behöver inte dyka ner i bänken. Utan nu hoppas jag att det här ska synas. Ja, temat är ju det judiska arvet. Och jag vill läsa några sammanhang som vi berörde igår. Men ändå sätta lite mer fokus på det. Och då tänker jag så här. Här vill jag börja. Man börjar ju läsa brev oftast framifrån. Nu gör vi precis tvärtom. Nu ska vi gå till Romarbrevets allra sista versar. Det avslutande versen. Ja, det kommer nästa bild. Det har varit ju först i alla fall här nu. Nu kastar jag om det så här. Här har vi det. Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium. Min förkunnelse om Jesus Kristus. Enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold. Men nu har uppenbarats genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjort känd. För att alla folk ska föras till trons lydnad. Gud, den ende vise, tillhör äran. Genom Jesus Kristus i all evighet. Amen. Alltså, Paulus har skrivit ett långt brev. Och sen rundar han av och sammanfattar det här brevets själva innehåll. Det är en hemlighet som inte längre är hemlig. Utan den har avslöjats, den har blivit offentlig. Och det är det uppdraget Paulus har att föra ut, göra den här hemligheten känd. På vilket sätt då? Jo, den har funnits fördold i skriften. Alltså det är inget nytt budskap Paulus kommer med. Utan han talar om bara vad det är som Gud har sagt tidigare i skriften. För att vara lite förenklade nu då. Det som den delen av Bibeln innehåller som vi kallar gamla testamentet, va? Där fanns evangeliet hela tiden. Men Gud har låtit nu det avslöjas bli känt genom Jesus. Och det proklamerar Paulus. Och då är det intressanta att han inleder nu. Nu går jag till början. Nu är det 16 versen i första kapitlet. Inte precis exakt första orden, men väldigt tidigt i brevet. Då säger han så här: jag skäms inte för evangeliet. Därför att det är en Guds kraft som räddar, som frälsar. Vilka då? Jo, först och främst juden. Sedan greken. Alltså, Bibeln delar ju in mänskligheten egentligen i två grupper, va? De som är kallade till förbundets folk i Israel, det judiska folket. Och sen resten av mänskligheten. Och i det här fallet så kallas de greker. Det är resten av mänskligheten. Så evangeliet riktar sig till judar. Men också till hedningar, till icke-judar. Och jag hade den där konstpausen därför att man behöver ibland göra den där liksom betoningen och tänka efter. Vi har ju en benägenhet, vi som människor, att vi sätter oss själva i centrum. Va? En del av oss är sådana att vi gärna själva odlar ett ego. Och andra jobbar med det. Och andra blommar ut det väldigt och har världsrekord i antalet Twitter och sådär per dag. Och då odlar man egot. Men det finns också en risk att man blir självcentrerad och tänker det är oss kristna allting handlar om. Det är oss hedningar, hedna kristna, som är universumcentrum. Och då är det nyttigt att läsa Paulus, för han säger så är det inte. Navet, centrum, det är Guds egendomsfolk. Och från dem så har evangeliet gått vidare. Och vi har drabbats. Ja, inte drabbats, men vi varit berörda. Vi fick möta. Vi kom i vägen för budskapet i någon form, tidigt i livet eller senare. Och vi har fått nåden att säga ja. Det är ju så många tyvärr som erbjuds evangeliet men de avvisar det. Vårt budskap det är ju att föra ut det så att människor får veta du är inbjuden. Det är klart. Det finns en väg. Det finns en gemenskap med Gud. Välkommen. Du behöver inte göra någonting. Du bara säger ja. Bejakar inbjudan. Och det är ju vad vi önskar att fler ska upptäcka. Och nu tänkte jag då ska vi påminna oss lite grann om den här frälsningsplanen. Och hur Gud gick tillväga. För jag har ju märkt på mig själv att man blir uppbyggd av det. Och då tänker jag, då vill jag ju dela det. Och läsa Bibeln, det var ju meningen, va? Det är ju det vi gör i gudstjänst. Det är ju det som allting kretsar kring. Lovsången, vi lovprisar honom som talar genom bibelordet. Och det är ju den synken som skapar uppbyggelse. Och då tänker jag att det här är en tidsaxel. Och så ska vi prata en del om frälsningsplanen. Guds strategi för att nå mänskligheten med frälsning, upprättelse. Och då i mitten där så vart det väldigt svagt nu, säger jag. Men man kan ana att ett mörkrött kors. Jag skulle ha ändrat på färgen där om jag hade varit medveten om det. Och sen har vi, om vi går längst till vänster nu, där tidsaxeln börjar i det här fallet. Jag säger inte att historien börjar där. Men jag gör det enkelt för mig. Jag börjar med Abraham. Och den här fantastiska illustrationen vi hade. Dramat va, med Abraham. Honom har vi ju historiskt sett ungefär 2000 år före Jesus. Och vi är ju ungefär 2000 år efter. Så att vi har 4000 års distans i tiden till Abraham. Det är ganska intressant då. Vi är lika långt ifrån centrum, Jesu födelse, som tillbaka i tiden, som Abraham skådade framåt. Men vi är släkt. För vi har samma tro. Och vi är ättlingar till Abraham. Han är upphovet, stamfader till ett folk som i Bibeln kallas för Israels folk. Ordet Israel var ju först en person och sen blir det ättlingarna till den personen, Abraham, Isak och Jakob. Jakob får namnet Israel, så det är ett personnamn. Och ättlingarna till Israel, ja men det blir ju Israels folk och Israels barn. Och sen har vi då folket Israel. De kommer till ett land som i Bibeln kallas för Israels land, Eretz Israel. Och så småningom så gör man en nation av det. Och då blir det ju en slags ja, nation, statsbildning, en organisation, ett samhälle som också heter då är Israel. Ett kungadöme under David, va? Israel och så vidare. Så Abraham, sen att det går en båge nu från Abraham framåt, en smal grön båge. Han ser uppfyllelsen, en del av löftet som Gud gav Abraham och uppdraget. Det berör Jesu ankomst. Vi ska läsa texten om det strax. Så Abraham ser fram emot det som ska ske när Jesus föds. Vi ser tillbaka. Va? Vi har tillbakablickande vad Gud gjorde när Jesus föddes. Abraham, han ser framåt i någonting som ännu inte är skapat. Så att vi båda har ju då, vi möts så att säga i samma centrum. Tron på vad Gud har gjort och gör genom Jesus. Profeterna i Gamla testamentet. Jag säger inte speciellt några, utan jag säger allmänt. För alla profeter talar i ett eller annat avseende till, om Jesus. Till framåtblickande. Profeterna talar också om saker som inträffar efter Jesu liv, död och uppståndelse. Igår läste vi om pingsten, läste Apostlagärningarna 2. Och konstaterar att där säger Paulus att det vi nu är med om, det ni ställer er frågande inför, det vi har varit med om nu, anden som kom över församlingen, och de talar i ett språk som de inte begrep, som andra förstod. Men så han, det har Joel sagt. Det här är en uppfyllelse av Joels profetia. Så Gud talar i förväg om någonting som inträffar efter Jesu liv. Pingsten. Och det är också en förnyelse av det här Israels folk, judiska folket. Då blir det intressant. Abraham får en vision av Gud. Att han ska bli upphov inte bara till ett folk. Utan alla folk ska bli välsignade genom honom. Och det börjar ske i apostlagärningarna. Då ser man att från den här församlingen i Jerusalem som var judisk. Så sprids evangeliet vidare till den då kända mänskligheten. Och den processen är inte klar än. Det är det vi håller på med för fullt, va? Det är det vi kallar för mission eller evangelisation. Vi för vidare budskapet som gavs till Abraham att han skulle bli en välsignelse för alla folk. Alla nationer. Profeterna ser också fram till någonting som ännu för oss ligger i framtiden, nämligen Jesu återkomst. De talar ju om Messias som kommer till den här världen för att upprätta, skapa fred och ordning. Jesaja, han talar mycket dramatiskt, drastiskt om i 11:e kapitlet om en ny ekologisk ordning på, i skapelsen till och med så att de köttätande djuren blir veganer. Va? Och de som är byte och jagade, de ska umgås i en gemenskap. Alltså, då talar vi om en förändring. En skapelse som genomgår en förändring. Och det är det vi grips av när vi hör om nyheter. Om katastrofer. Det är den ena världsdelen och den andra. Det är jordbävningar och det är tsunamin och så vidare. Den här skapelsen är inte i ordning. Men det kommer en dag när upprättelsen ska äga rum. Hur vet vi det? Jo, Gud har talat om det till profeterna århundraden före Jesu tid. Jesu återkomst, den står ju i Gamla testamentet. Alltså att Messias ska komma för att återställa ordningen på jorden. Nu gavs löftena åt Abraham. Nu går vi tillbaka till Abraham. Va? Och hans avkomma, säger Paulus i Galaterbrevet 3. Det heter inte och åt dina avkomlingar, alltså i flertal. Han gör en poäng av hur man kan läsa den hebreiska texten både som singular och plural, både ental och flertal. Och då säger han, så att det heter inte då att löftet gäller en avkomma som talar om många, utan som när det talas om en enda, åt din avkomling, säger han, som är Messias, som är Kristus. Så Guds löfte som Abraham tar emot, rymmer naturligtvis många. Paulus förnekar inte det. Men han gör en poäng av att samma ord säd både betyder många, så är det på svenska också. Om du säger säd så kan du säga, aha, vilket sädeskorn menar du? Eller man kan säga, hur många ton då säd? För vi har ju ingen skillnad på svenska mellan ental och flertal när det gäller säd. Och det är den poängen Paulus gör. Och sen säger han, löftet gäller en person. Löftet om Jesus som ska komma. Och den här sammanhanget nu när, som vi hörde dramatiserat, va? När Gud kommer till Abraham och säger, nu ska du räkna himlens stjärnor. Alltså det är ett fascinerande ställe om man... Jag ska försöka stå rakt. I Mellanöstern, där det här utspelar sig, i södra delen av Israel, i Negev någon gång. Om man går ute i mörkret där, efter en fin middag. Man äter ju alltid sent, va? Abraham, han hade haft sin kvällsmat och sen sätter han sig. Jag kan se honom i öppningen av sitt beduintält. Och sen kommer kvällsbrisen och svalkar och det där. Och sen himlen, det bara sprakar och gnistrar utav stjärnor. Det finns inga moln. Och sen klar svart bakgrund och sen alla stjärnor. Och sen säger Gud, nästan lite ironiskt kan man tycka. Du Abraham, räkna nu. Räkna stjärnorna. Så många ska dina ättlingar bli. Det är din framtid. Då kunde man ju ha sagt, Abraham är 99 år nu. Han var 75 när Gud kallade honom första gången. Så de har känt varandra i 25 år ungefär. Alltså då kunde man ha sagt det här. Det hade varit ganska mänskligt nära. Och jag skulle ha förstått honom. Vi skulle kunna leva oss in i då rollen hos Abraham och säga, du Gud, kom igen. Jag har hört det förr. Jag har hört det där löftet som du gav att jag ska bli stamfar. Och jag har försökt det ena det andra. Jag har adopterat. Jag har följt min frus råd om att ha en bihustru. Det var okej på den tiden. Och jag har försökt och jag har... För där. Man kunde gett honom liksom ett erkännande och säga att den här gången efter 25 års erfarenhet så jag förstår Abraham om han säger det att jag tar det där löftet lite med en nypa salt. Men texten säger något annat. Va? Där säger texten, det kommer som småningom, förlåt att det kommer i fel ordning. Då säger Abraham... Texten säger om Abraham att han fattade tilltro till honom som gav löftet. Han trodde Herren och därför räknades det honom till rättfärdighet. Man skulle ju kunna tänka sig så här, Abraham trodde Gud men han trodde inte på att det där löftet riktigt skulle bli. Men så står det inte i texten. Det var inte att han diskuterade bönesvaret, utan det står att han trodde på Gud. Alltså det är viktigt det där med tron. Trons fäste, det är Herren själv. Det är inte tron på bönesvaren. Ja, men jag har inte tro för att jag ska få bönesvar. Det är inte det det handlar om. Tilltron är tron till Gud. Om du håller honom trogen det löfte som han har gett dig. Ibland kan man frestas och tänka, jag tror. Alltså man försöker ställa sig på tå och komma i någon chans, nästan känslomässig atmosfär. Och nu tror jag lite grann. Ja, men nu förlorar jag det. Alltså så är människans natur. Tvivel på Gud, ja idag känns det som man finns, idag känns det inte. Alltså man kopplar tron till det emotionella. Man kopplar tron till vad som händer och vad som händer med mitt liv. Men för Abraham så hade han fästet i Gud som person. Han trodde på Herren. Får man inte känna någonting då? Jo då, han kände mycket Abraham. Men det är viktigt att tron inte förväxlas med någonting känslomässigt. Utan Gud visar sig för Abraham och inför det kapitulerar han bara. Ja, Gud är där. Det var inte en spekulation huruvida Gud fanns eller inte. Gud visade sig för honom. Han visste att Gud var där. Frågan var, ska han sätta hela sitt liv och allt på kontot på honom? Eller ska han leva sitt eget liv? Så Abraham blir det stora föredömet. Nu ställer Paulus den här frågan. Och det är konkreta fenomen kan vi säga i församlingen i Galatien. Nu har jag bytt Romarbrevet till Galaterbrevet ett ögonblick. Och då ställer han den här frågan. Tog ni emot anden? Den karismatiska gåvorna, andens gåvor, va? Tungotal och profetia och allt detta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Kan man förtjäna andens gåvor? Kan man förtjäna att de andliga gåvorna fungerar i församlingen? Alltså det ligger så nära det mänskliga sättet att fungera att man ska ha tjänster och gentjänster och det här. Så att det smittar av sig ibland på det andliga. Så därför så fanns det sådana då i Galatien som förväxlade och trodde att vi ska motivera Gud för att han ska ge sina gåvor. Och då tar Paulus och Abraham. Är ni så dåraktiga? Ni som började i anden, säger han. Det är ett dramatiskt ord. Så får man nästan inte skriva i vår tid. Va? Ska ni nu sluta i köttet? Har ni lidit så mycket förgäves? Ja, helt förgäves. Han som ger er anden och gör underverk ibland er. Gör han det för att ni håller lagen? Eller för att ni lyssnar i tro? Liksom Abraham. Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn. För vi lever på samma sätt och vi har gjort samma upplevelse, samma erfarenhet, samma inställning och attityd. Vi har kommit till tro, vi har bejakat honom som ställde sig framför oss, som kom i vår väg, som träffade oss med budskapet om evangeliet. Vi sa ja och tron är att säga ja till honom. Och då blir vi släkt med Abraham. Vi har släkt i Gamla testamentet. Tänk på det. Vi har inte bara släkt som vi kan gå genom svenska kyrkböckerna. Det är en hobby, närmast nästan livsstil ibland, att man släktforskar. Man väljer bort de som inte är så fördelaktiga i bakgrund. Va? Är det så? Det är lite selektivt det där. Och sen har man ett antal olika grenar i släkten och sen väljer man bort den. Och helst så ska man vara någon. Ja. Men vi är släkt och vi har ädelt blod i ådrorna. Vi är barn till Abraham. Vi delar hans tro. Här har vi den här texten nu. Jag tar inte upp det igen nu, men jag läste det sista delen av det här stycket. Abraham trodde på Herren och Herren, alltså, räknade honom det till rättfärdighet. Vad menas med det? Det finns en risk att man förknippar ordet rättfärdighet. Förresten, det använder vi ju inte i det vardagsspråket. Det är typiskt kyrkspråk, bibelspråk. I vår tid är det så. Så då måste man fundera på vad betyder det. Ibland så kan man missförstå det och tänka det. Jo, men det är en rättfärdig människa. Den är den som är väldigt perfekt och korrekt och blir aldrig ilsken och är alltid glad och har bara uppmuntrande ord, så gör inga fel och moraliskt korrekt, finns inget att klandra på, finns inga garderober som behöver vädras eller så, va? Utan allting är perfekt. Men det är inte det i första hand ordet betyder, utan det är en relationsterm. Vi är rättfärdiga genom Jesus, då kan vi säga då är vi fläckfria precis som han är det. Han var rättfärdig, han är rättfärdig. Ingen synd fanns hos honom. Han är den fullkomliga. Men ser vi på oss själva, då vet vi med oss, om man har någon slags självinsikt, då vet man hur det står till med oss. Och en del av oss sysslar så mycket med det så vi blir aldrig frimodiga nog att sträcka på oss och tänka, jag är ren. Jag är fri i Kristus. Utan man tänker så mycket på svagheten och bristerna så man blir aldrig frimodig. Och då vill jag bara säga, Abraham blev rättfärdig genom tron. Han försökte inte förändra sin karaktär för att nå upp till en viss standard. Utan rättfärdigheten är en gåva. Vi har blivit fria genom Jesus. För hans fullkomlighet räknas till oss. Det är en gåva. Och då blir det här med rättfärdighet en relation. Alltså Gud och Abraham nu, de umgås fullt ut. Ingen fnurra på tråden. Ingen störning. Full uppkoppling om vi talar dataspråk, va? Ständig uppkoppling, inga avbrott. Abraham, Gud och Abraham umgås. Genom tron är detta möjligt. Tillbaka till Galaterbrevet. Men alla som håller sig till laggärningar, de som vill prestera, de som tror att man ska ha en vissa handlingar, vissa specifika handlingar som gör att man blir andligt godkänd. De är under förbannelse, säger Paulus. Det står skrivet, under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Alltså det finns ingen väg till rättfärdighet genom goda gärningar. Har aldrig gjort. Ja, men inte det gamla testamentet, säger tänker någon kanske. Var det inte så man gjorde i gamla testamentet? Nej, Paulus säger att den rättfärdige ska leva av tro. Och så citerar han gamla testamentet. Så även i nya och gamla testamentet är det samma väg till frälsning. Vad Gud har gjort och min tro på honom som gjorde det. Samma. Abraham blev rättfärdig genom tron. Och sen säger Paulus så här. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen. Gamla testamentet. Då hade ju Jesus, Messias, Kristus dött förgäves. Vad är det då för nytta med korset? Hade det funnits en annan frälsningsväg, vad var det då för nytta? Det har aldrig funnits någon sån annan frälsningsväg. Men det fanns sådana i Galatien och på andra ställen som missförstod. Som var fel ute. Och det är därför Paulus tar upp det för att korrigera. Så att man tänker rätt. Den evangeliet finns i gamla testamentet lika som i nya. Vi är friköpta. Det är en del av vårt arv. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannade var en som upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Lägg märke till hur Paulus uttrycker sig. Han talar här om en välsignelse som är förknippad med gamla testamentets text som är given till det judiska folket, va, till Israel. Och sen säger han, vi friköptes. Alltså vilka vi? Jo, men det är vi som har satt vår tillit till vad Gud har gjort genom Jesus. Vi sa ja till evangeliet. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna. För att vi genom tron, alltså Paulus, han var ju jude, han levde judiskt och han var ju jude som hade kommit till tro på Jesus som Messias. Men nu säger han, det är inte förbehållet bara det judiska folket, utan genom Abraham så går löftet vidare också till de övriga nationerna, för det var ju det Abraham var lovad. Då betyder det att det finns en gemenskap då mellan de judar, dit Paulus räknade sig, som hade tagit emot evangeliet, uppfyllelsen av Guds löften, som var judar. Med gemenskap med de som tidigare var utestängda, som inte hade tillträde, för de tillhörde ju inte förbundet. Men genom Jesus har det blivit en gemenskap. Och vi är förlåtna. Paulus fortsätter i Romarbrevet 4. Saliga är de vilkas överträdelser är förlåtna och vilka synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd. Salig den människa som Herren inte tillräknar synd. Vad står det? Jo, det står i Psalm 32. Paulus citerar det. Men tillämpningen, är det glapp? Och det är jag som rör mig. Så bra. Tack för att du säger till. Det här är ju Psalm 32. Riktat till Israels folk, va? Och sen säger Paulus, ni hedningar, ni får också ta till er av detta. Det här löftena nu, de gäller er också. Hur då? Jo, genom Jesus. Då har löftet vidgats att omsluta också alla de andra nationer som Abraham skulle bli stamfar för. Känner du att du har en stor släkt nu? Som är ganska gammal, va? Eller inte gammal, inte orkeslös, men som har många år på nacken. För då har vi hela släkttavlan i Gamla testamentet. Det är vår familj. Jag växte upp i en pingstförsamling. Och det var väl ingen som sa det så. Men jag satt och kände det som liten grabb. För jag hörde rätt mycket från tidiga barnaår och sådär, va. Jag hade den känslan när de talade om Abraham. Och i predikstolen står det om Abraham. Det var lite för mig farfar. Min riktiga biologiska farfar, han hade dött långt innan jag föddes. Jag vet inte om det var någon saknad. Det är inte det jag säger. Det kan ha varit så. Undermedvetet psykologisk kompensation eller vad det nu är. Men jag, alltså det talades om Abraham på ett sånt sätt så jag tänkte han är min gammal farfar. Och man talade om kung David på ett sätt så jag trodde ju det var min farbror. Va? Hjälten sådär som gör massa saker som man ser upp till. Alltså för mig var det min släkt. För det talades om dem på det sättet. Och sen när jag började läsa Bibeln själv så förstod jag hur riktigt det är. Det är ju vår familj. Vi är släkt med Abraham. Och vi har ärvt honom. Det är därför vi sitter här. Gäller denna saligprisning endast de omskurna? Ställer Paulus en retorisk fråga. Alltså de judarna. Eller även de oomskurna. Vi säger ju att tron räknades Abraham till rättfärdighet. Abraham förenar alla som tror på Guds löfte. Oaktat vilken bakgrund och börd man har. Och sen kommer han till en annan retorisk fråga. När blev den tillräknad honom? Alltså när, i vilket läge, i vilket fas i Abrahams liv blir han av Gud förklarad som rättfärdig? När Gud säger, vi har full gemenskap. Sedan han blivit omskuren? Nej. Det skedde medan han ännu var oomskuren. Han tog emot omskärelsens tecken som bekräftelse på rättfärdigheten genom tro. Och den ägde han redan som oomskuren. Varför resonerar Paulus så här? Jo, tecknet på att man tillhörde förbundets folk i Gamla testamentet, det är ju omskärelse, manlig omskärelse, och annat finns inte i Bibeln. Det är inte så man blir inlämmad i folket, men man föds och sen på åttonde dagen så bekräftas det att man tillhör det judiska folket genom omskärelsen. Det är inte vägen in. Den som är född utav en judisk mor är jude, och det bekräftas. Men då gör Paulus en poäng och ställer frågan: när nu Abraham blir förklarad rättfärdig, är han jude då? Är han omskuren? Och han svarar nej. Han blir förklarad rättfärdig som hedning, som icke-jude. Och det var själavårdande för dem i Rom och Galatien och för oss. Därför att det betyder det att hedningarna, icke-judarna, blir rättfärdiggjorda genom tron. Man är inneslutna. Så skulle han vara fader för alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Han skulle även vara fader till omskurna, till sådana som inte endast hör till omskurna utan också vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade som oomskuren. Orkar ni med lite mer? Har vi mer tid? Vi har fått del i förbunden som Gud sluter med Israels folk. Vi har fått del i förbunden genom Jesus. Efesierbrevet 2, vers 12 och fortsättningen. Kom därför ihåg, säger Paulus till folket, församlingen i Efesus, hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades oomskurna av de som kallar sig omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand, alltså den biologiska omskärelsen. Ni var på den tiden utan Kristus, utan Messias. Ni var utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Alltså, de som är mottagare nu utav det här brevet, de visste var de kom ifrån. De visste hur de hade det tidigare. Och de var väl medvetna om vad de hade fått. Och då påminner Paulus och säger: när ni satt i synagogan längst bak, vi pratade om de gudfruktiga igår. Det är alltså en grupp människor som inte var av judisk börd, men som kom till synagogan för att lyssna till Guds ordet. För då där lästes det nu. Där högläste man Guds ordet. De kom dit, de var sökande, och de fann: här har vi Guds tilltal. Och sen börjar de tro på Bibelns Gud. De bekände Bibelns Gud. Men samtidigt kände de: det är en distans. Vi tillhör ju inte det folket. För Guds förbund är knutet till det judiska folket. Det är begränsat. Löftena är ju till det folket. Och där sitter de i synagogan och längtar. Och Paulus säger: ni kommer ihåg hur det var. Det var en distans, det var ett avstånd. Ni kände er utanför. Inget medborgarskap. Ni levde utan hopp, utan Gud i världen. Och så fortsätter han: men nu har ni som är i Kristus Jesus, som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Vad Paulus säger är alltså: genom Jesus hade de som var utestängda från förbundet och löftena nu kommit nära. De har blivit delaktiga i förbundet. Ja, men kan man säga då, men nya förbundet som Jesus instiftade, det är väl för alla? Ja, vad står det? Nya förbundet enligt Jeremia 31 sluts med Israels folk. Och första gången vi nämner, läser om nya förbundet i Nya testamentet, vi ska fira nattvard här, det var vid den måltid som förebildar nattvardsfirandet, påskalamsmåltiden. Lukas berättar att Jesus tar muggen eller kalken och så säger han, detta är det nya förbundet i mitt blod. Då sägs det för första gången så långt vi vet. Men vilka var närvarande? Hur många hedningar var med då? Alltså förbundet hade upprättats genom Jesus. Men ännu fanns inga icke-judar med i församlingen. Men det händer någonting. Genom Jesus, döden, uppståndelsen, så vidgas förbundet. Inte bara, nya förbundet gäller inte bara det judiska folket, utan alla. Det är tillgängligt. Så vi har blivit rika. Och sen tar Paulus en bild här ifrån templet. Runt den här tempelbyggnaden i mitten, den där konstruktionen i mitten, där var det ett skrank, en mur ungefär en meter högt. Hedningar, alla människor fick komma upp på den där stora plattformen. Men sen fanns det ett skrank där det stod ett anslag. Hit men inte lämre. Det är dödsstraff för den som överträder och går innanför om man inte är jude. Därför förbundet var judiskt. Nu säger Paulus, har rivits ner, den där skiljemuren, den är borta. Vi har samma tillträde till Guds tron, till Gud, Guds närvaro. Känner du att vi har en gemenskap där? Generositeten, vi släpptes in. De förvaltade förbundet och sen är de villiga att dela förbundet med oss. Det är ett delat förbund, vi har inte tagit över det. Vi är inympade, nämnde vi igår, och jag ska inte utveckla det här, men jag vill ändå visa på den här bilden. Här är en, om man går in i, när ni kommer till Jerusalem, Jaffa-porten till höger, och så går man in i Christ Church. Där finns en messiansk församling. Och här är, den byggdes på mitten av 1800-talet. Och då har man en glasinfattad fönster där. Och den beskriver det här, att vi som hedningar har blivit inympade bland de övriga. Inte istället för. Vi har blivit inympad som en gren i ett befintligt träd. Och då ser man här är rötterna och stammen. Och sen går det ut här, kan ni följa pilen, röda punkten. Grenen upp här och sen kommer man till en förgrening som liknar den sjuarmade ljusstaken. Det är konstnärens sätt att beskriva de av judisk börd som har kommit till tro på Jesus och Messias. Och sen till vänster så kan man följa en annan gren. Och sen tar den slopp här. Där är den avhuggen. Men här har det impats in någonting. Och sen kan man ana ett kors. Och det är konstnärens sätt att beskriva den kristna församlingen, hedna kristna. Men hur hänger de ihop? Jo, de är båda förenade i stammen med samma rötter. Om man hugger av rötterna, då dör alla. När den kristna kyrkan i historien kapade av och sa det att det fysiska Israel, Israels folk, det judiska folket, de tillhör inte längre Guds frälsningsplan, de är utanför, utan vi är det nya folket. Alltså då händer någonting. Det är inte bara att man i tanken missförstår vad Gud har sagt, utan det händer någonting. Därför att identiteten och synen på sig själv blir helt annorlunda. Det är nyttigt för den andliga utvecklingen och självförståelsen att veta beroendet. Vi lever i helt beroende utav det judiska folket. Genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, säger Paulus, för att detta ska väcka deras avund. Om deras fall har varit en rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då deras fulla antal vara det? Så jag vill avsluta med det. Vår kallelse, som Paulus beskriver nu i Romarbrevet 11, verserna 11-14. För då talar han om ett uppdrag, en funktion, jag skulle säga kallelse, som den hedna kristna församlingen har visavi det judiska folket. Till er hedningar säger jag, om hedningarnas apostel, som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Ty om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då det inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda? Och då har jag, vet inte om det här riktigt går fram nu, men det är ett blått fält här nu som representerar Israel, det judiska folket. Så sen kommer ett grönt där. Det blir väldigt mörkt, säger jag. Och det är folken, det är vi det. Det är de hedna kristna. Och nu säger Paulus att det judiska folket har varit med om ett fall, ett avfall, därför att majoriteten avvisade Jesus. Ledarskapet är de som korsfäste Jesus. Folket var på Jesus sida. Det är ganska tydligt om man läser evangelierna noga. Då ser man att folket är med Jesus. Men ledarskapet manipulerar så att Jesus blir avrättad av romarna, av hedningarna. Men det ledde till det faktum att vi har ett kors. Och det är vår styrka. Vad säger Paulus i Romarbrevet? Talet om korset. Talet om försoningen. Hur verkställdes det? Vi gjorde det med ett ledarskap i Israel som gör att Jesus blir avrättad. Det där är inte lätt att förstå. Men det är Guds tillvägagångssätt för att korset skulle bli en verklighet. Så deras fall, säger Paulus, ledde till frälsning för oss. Och sen upprepar han samma sak igen. Deras fall ledde till försoning. Men sen finns det en pil som går i den andra riktningen. Hedningarna ska, som har blivit välsignade av frälsningen, ska verka tillbaka på något sätt mot det judiska folket. Och han kallar det för avund, för han hämtar det från femte Mosebok. Att skapa avund, väcka attraktion eller väcka någonting som gör, varför gick vi miste om det där? Vad har ni fått som inte vi har? Och där ser Paulus lösningen på framtiden. Och sen fortsätter han i Romarbrevet. Hela Israel ska en dag bli räddat. Och jag vill bara stanna där och försöka summera väldigt kort vad jag försöker säga. Jag har visat med några exempel, det finns många fler, med några exempel på vårt arv. Det som har gjort oss rika, som är beroende av att vi har fått det ifrån det judiska folket. Och vi är fortsatt välsignade andligt sett från Israel, alltså från det judiska folket. Och för det andra så vill jag visa med det här sista bibelstället då, att vi har något att bidra med. Hedningarna har fått del av Israels andliga goda, men säger Paulus, de är också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella. Och varför? Jo, för att vi ska på något sätt väcka avund. För då blir slutresultatet att hela Israel kommer att se Jesus. Hela Israel ska bli upprättat. Hela det judiska folket, merparten av det, enligt Romarbrevet 11:26. Där har vi en kallelse. Det beror delvis på oss. Att vi lever så i relation till judar. Så att vi pekar på Jesus. Och då ska Jesus komma som Messias. Och det är ju vår framtidshopp också. Löftena från Gamla testamentet ska uppfyllas. Om frid, om fred. Om upprättelse för globalt för hela skapelsen. Ska vi tacka Herren tillsammans? Herre, vi tackar dig för din plan, din tanke, din vision för världen som du startade med i ditt ord, som du förverkligar genom Abraham och sen successivt genom hela frälsningshistorien driver sig sin uppfyllelse. Tack att vi får vara en del i den här frälsningsplanen. Tack att vi får vara med som den här församlingen som lever i väntan på din återkomst. Att vi får leva i funktionen att locka Israel till avund och kunna vara med och se löftena uppfyllas. Och vi väntar dig tillbaka, Herre. Vi väntar dig. Kom. Förbarma dig över den här världen, den här jorden. Upprätta skapelsen. Det som saknas, som gör att så många människor lider. Det är så mycket oro och strid. Fysiskt lidande, andligt lidande. Vi ber att du ska komma för att upprätta, ställa i ordning den goda skapelse som du var glad och gladdes för och bekände som god från början. Tack att vi får se att du kommer för att återupprätta det som var förlorat. Tack att vi får vara med i detta. Tack för den visionen du har gett oss. Och jag ber för var och en av oss att vi får del av att vi lever i det livet som enskilda som du har gett oss genom frälsningen. Men också att vi tillsammans kan upplyftas i visionen om att du kommer tillbaka. Signa församlingen här i Oskarshamn. Allt ditt folk i olika läger. Försigna att ditt rike blir synliggjort ännu mer. Att människor kommer i beröring. Människor bejakar och säger ja till dig till frälsning. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.